konstigheter som är väldigt skilda också. Att, ja, jag ska dö och sen ska jag uppstå. Vad ska det säga nu? Hur tog det till dig?
Ja. Jag tar era synder på mig.
Ja.
Och befria er från något.
Ja.
Är du förklarad? Det är väl bra. Det är jättebra. Jag tycker att du får förklara.
Nej, men det här handlar, som jag har sagt nu, det handlar ju om positionering, som du säger. Det handlar ju om Gud kontra människan. Han säger, ja men alltså, vi ska ju alla bli dömda en dag på domens dag. Och det är liksom Gud som dömer människan. Och när Gud dömer människan så dömer han inte människan på samma sätt som människor dömer varandra. Och därför ska inte människor ska inte hålla på med att döma varandra, för vi begriper oss helt enkelt inte på det. Vi ska inte syssla med det, för vi kan inte det. För då blir det där att de som har en massa egna stenar, de kastar upp. Alltså vi projicerar ju hela tiden våra synder på andra människor. Så att det handlar ju om lite grann om att Gud och Jesus säger, ja men det här sköter vi sköter det här. Liksom, bara lev. Och sen är det vi tar hand om det här. Vi är Gud och vi kan inte det här. Så vi ska ju inte hålla på och döma varandra. Det ser man ju överallt. Det blir diktaturer och dödsstraff. Och Tanzania till exempel. Jag menar, det blir ju vad? Alltså när människor ska försöka ta tag i de här redskapen och använda dem själva och göra moraliska bedömningar och vilka som ska få leva och vilka som ska bli. Vi är ju helt enkelt inte, vi har ju inte den kompetensen. Vi kan ju inte bli det, för vi är ju människor.
Ja, Luther säger om det där att måste skilja mellan den gudomliga lagen och den mänskliga.
Ja.
Ja. Jag tror en viktig distinktion. Jag förstår precis vad du är ute efter. Om man säger att man inte upphäver lagen, så säger man upphäver domen över den eviga lagen.
Mm.
Men inte den mänskliga lagen. Du behöver ju kunna döma så att
det som han säger, att när vi kommer till himlen så kommer vi väldigt förvånade över vilka som är där. Och ännu mer förvånade över vilka som inte är där. Det är liksom, vi begriper oss inte på det. Våra hjärnor är, eller om det nu är hjärnan man använder. Men alltså det gudomliga, vi är inga gudar. Och därför så ska vi inte hålla på att döma varandra. Vi är inte uppkopplade på det.
Augustin skriver att det finns många får utanför kyrkan och så finns det många vargar inuti. Man vet aldrig var gränserna går. Jag tror de fromma som går i kyrkan och bygger sina böner och så kan vara en ulv förklädd i fårkläder. Var de fromma finns, det är inte identiskt med kyrkans.
Det går ju en väldigt intressant dokumentär just nu om Jonestown, det som hände 78 då. För vi som är gamla vet ju vad som hände då, för jag vill ju vara med då. Men det är väldigt intressant för de som är yngre att titta på vad någonting som började väldigt bra med väldigt hängivna människor slutade så som det slutade.
Vad heter dokumentären?
Den heter nog Jonestown. Det är liksom
Jonestown, det största kollektiva självmordet.
900 amerikanska medborgare gick kollektivt själv i Guyanas jobb 1978. Men det är alltså, många av de överlevande som var med på gången, det var ju helt hängivna. De hade gått med i en församling därför att de ville göra gott. Det var liksom deras syfte. De ville hjälpa människor att göra gott. En hade kommit hem från Vietnamkriget och sett massa. Han ville sona på något vis att han hade dödat så många människor. Så han ville göra gott. Han ville ägna sitt liv åt att göra gott. Och vi kan liksom inte, det är så lätt att det spårar ur. För vi kan inte riktigt hålla kursen. Vi får överlåta det till Gud.
Jag skulle vilja att vi återgår till queer-tanken. Och även även om diskussionen är berikande, så tänker jag, hade du något slut? Hade du något med salmen?
Jag vet. Den här, finns det en sån passionerad längtan som håller i njutet för? Vad vill vi i symbol för makt för att sluta in till hans sköta? Finns det någonting som är så angeläget för er personer? Jag kan inte börja prata om det i fall, men finns det, vad är så att säga, drivkraften? Eller i vår samtid, vad är era frågor? Vad är de angelägna frågorna? Hur ser kartan ut? Det kan du ju ägna ett par minuter bara för att reflektera. Mm.
Är det något mer i den information som gör det?
Nej, välkomna till bordet.
Tack för det själv.
Spår av en queer kyrka blev den här rubriken som vi fastnade för. Och hur var det vi, var den ursprungliga rubriken var, som vi förstod? Hur queer är kyrkan?
Ja.
Och jag tänkte, jag är inte rätt person att besvara den här frågan om hur queer kyrkan är. Det är någon slags måttstock där. Jag tycker om själva frågan, för att den är radikal och ganska utmanande. Står kyrkan verkligen upp för det som är queert? Alltså det ligger ju implicit i den frågan. Och det kommer att finnas med som en underliggande tråd, kan man säga, i det jag kommer att tala om idag. Men jag tänkte att upplägget blir ungefär så här. Att först ska vi börja lite grann med det där med queert. Vad är det för någonting? Och så ska jag ge lite teologiska kommentarer kring det. Och sen så ska vi göra en textanalys av en viss text som ska titta på hur man kan göra befintliga texter och tolka dem med de här queera perspektiven. Och då får man ju börja i frågan om vad queer då står för, vad det är. Och jag har en bok som jag använder i en kurs som jag har på EHS, som heter Queer teologi, helt enkelt, kort och gott. Och den redaktören för den boken heter Gerhard Löfgren. Och han skriver sin introduktion till den här antologin då, som har ett 20-tal artiklar. Om att just det här begreppet queer, det är lite svårt att fånga in, men det har ju rent historiskt stått för någon, det har använts som ett skällsord, beskrivning av någonting som inte passar in, en sån form av någonting främmande, bisarrt, sjukt eller abnormt. Så har liksom begreppet används kulturellt. Och så skriver han hemsen till en antolog som heter Didier Erivon: queer is the insult thrown at gay and married lesbian women, gay men and lesbian women, the sign of their social and psychological vulnerability. Alltså den sårbarheten och en oförskämdhet, eller vad ska man säga, en insult, förolämpning, som man har då använt det här begreppet som. Det kommer inte jag gå in den historiska liksom delen. Det finns väldigt mycket att säga om det. Jag kommer inte prata så mycket om det. Utan vad jag kommer göra är att du använder en queer förståelse av teologin, av kristna traditionen, på ett omfamnande, öppnande sätt. Hur gör vi det kreativt? Hur använder vi våra queera förmågor till att nytolka och omtolka teologin? Så min förståelse idag kommer vara en annan slags definition, som handlar om gränsöverskridande och töjbarhet i förhållande till normer och dogmer och institutioner. Och med det menar jag inte att queer är någonting som vi kan göra vad som helst med bekännelsen, med texterna, bibeltexterna eller traditionen. Men det finns en slags resor, kan man säga, att i förhållande till identitet, till historia, till språk, text, samtid, politik inte minst, så rör sig ju vår förståelse av hur vi identifierar teologin. Det är ju inte något statiskt som är liksom bestämt en gång år 325 liksom, och mötet i Nicea och sen är det varit fine med det liksom, utan det är ju någonting som hela tiden pågår och omformas i den här teologin. Så det är så vi ska tänka på det här begreppet idag. Och jag gjorde, man talar ibland om inom de filosofiska och teologiska vetenskaperna så talar man om hermeneutisk cirkel, som betyder att tolkning är en slags process som hela tiden pågår med en mängd olika mekanismer som rör sig i den här tolkningskroppen, kan man säga. Så det är de kritiska utgångspunkterna. Kritik är då inte någonting som är alltid negativt, utan kritik handlar om en inställning till någonting som handlar om att vara analytisk, alltså inte negativ utan konstruktiv. Så kritiken är ett sätt att förhålla sig till text och tradition och erfarenheter och försöka analysera det. Och då i den här processerna som pågår så kan man börja med vad som helst i den här cirkeln. Vi kan börja med erfarenheterna. Vi kommer ju in i ett sammanhang med våra individuella erfarenheter, med erfarenheter som vi har som kultur, i samhället så att säga. Det kan vara erfarenheter av historien, och de kan vara både sinnliga, historiska, sociala erfarenheter. Det är en väldigt viktig aspekt i tolkningen. Traditionerna, det är ju det som vi har då med oss, och det är inte mycket av våra begrepp rör sig ju i, har sin mylla, sina rötter i en tradition som härstammar från någonting. Om vi talar om ett konstig metafor som Kristi två naturer, så är ju det ett bildspråk som inte bara kommer till liksom hux flux, utan det är ju framsprunget så att säga i en tradition där man har uttolkat texter och erfarenheter och skapat det till det som identifierar som kristen teologi, till skydd från annan teologi. Konstigheter som är väldigt skyldig också, att ja, jag ska dö och sen ska jag uppstå. Vad skulle du säga nu? Hur tog det till dig?
Jag tar era synder på mig.
Ja.
Och befria er från något.
Ja.
Det är förklara. Det är väl bra. Det är jättebra. Jag tycker det går förklara.
Nej, men det här handlar, som jag har sagt nu, det handlar ju om positionering, som du säger. Det handlar ju om Gud kontra människan. Han säger, ja men alltså, vi ska ju alla bli dömda en dag på domens dag. Och det är liksom Gud som dömer människan. Och när Gud dömer människan så dömer han inte människan på samma sätt som människor dömer varandra. Och därför ska inte människor ska inte hålla på med att döma varandra. För vi begriper oss helt enkelt inte på det. Vi ska inte syssla med det, för vi kan inte det. För då blir det där att de som har en massa egna stenar, de kastar upp. Alltså vi projicerar ju hela tiden våra synder på andra människor. Så att det handlar ju om att det handlar ju om lite grann att Gud och Jesus säger, ja men det här sköter vi. Vi sköter det här. Liksom, bara lev. Och sen är det vi som vi tar hand om det här. Vi är Gud och vi kan inte det här. Så vi ska ju inte hålla på och döma varandra. Det ser man ju överallt. Det blir diktaturer och dödsstraff. Och Tanzania till exempel. Jag menar,
det blir ju vad, alltså när människor ska försöka ta tag i de här redskapen och använda dem själva och göra moraliska bedömningar och vilka som ska få leva och vilka som ska dö. Så det vi är ju helt enkelt inte, vi är ju inte, vi har ju inte den kompetensen. Vi kan ju inte bli det, för vi är ju människor.
Ja, Luther säger om det där att måste skilja mellan den gudomliga lagen och mänskligheten. Ja. Jag tror en viktig distinktion. Jag förstår precis vad du är ute efter. Om man säger att man inte upphäver lagen, så säger man att man upphäver domen över den eviga lagen. Mm. Men inte den mänskliga lagen. Du behöver ju kunna döma. Så att
det som han säger att när vi kommer till himlen så kommer vi väldigt förvånade över vilka som är där. Och ännu mer förvånade över vilka som inte är där.
Mm.
Det är liksom, vi begriper oss inte på det. Våra hjärnor är, eller om det nu är hjärnan man använder. Men alltså den gudomliga, det gudomliga, vi är inga gudar och därför så ska vi inte hålla på att döma varandra. Vi är helt enkelt, vi är inte uppkopplade på det.
Augustin skriver att det finns många får utanför kyrkan och så finns det många vargar inuti. Man vet aldrig var gränserna går. Jag tror de fromma som går i kyrkan och bygger sina böner och så kan vara en ulv förklädd i fårkläder. Var de fromma finns, det är inte egentligen med kyrkans...
Det går ju en väldigt intressant dokumentär just nu om Jonestown, det som hände 78 då. För vi som är gamla vet ju vad som hände då, så jag får ju vara med då. Men det är väldigt intressant för de som är yngre att titta på vad någonting som började väldigt bra med väldigt hängivna människor slutade så som det slutade.
Vad heter dokumentären?
Den heter nog Jonestown. Det är liksom
Jonestown, det största kollektiva självmordet.
900 amerikanska medborgare gick kollektivt själv i Guyana 1978. Men det är alltså, många av de överlevande som var med på gången, det var ju helt hängivna. De hade gått med i en församling därför att de ville göra gott. Det var liksom deras syfte. De ville hjälpa människor att göra gott. En hade kommit hem från Vietnamkriget och sett massa... Han ville sona på något vis att han hade dödat så många människor. Så han ville göra gott. Han ville ägna sitt liv åt att göra gott. Och det, vi kan liksom inte... Det är så lätt att det spårar ur. För vi kan inte riktigt hålla kursen. Vi får överlåta det till Gud.
Jag skulle vilja att vi återgår till queer-tanken. Och även om diskussionen är berikande så tänker jag, hade du något slut? Hade du något med salmen?
Jag vet. Finns det en sån passionerad längtan som håller i uttryck för? Vad vill vi i symbolisk makt för att sluta in till hans sköte? Finns det någonting som är så angeläget för er personer? Jag kanske inte beredd att prata om det i fall, men finns det, vad är så att säga, drivkraften? Eller i vår samtid, vad är era frågor? Vad är de angelägna frågorna? Hur ser kartan ut? Det kan du ju ägna ett par minuter bara för att reflektera.
Är det något mer när information som gör det?
Nej, är det någon som bra verkligen inte borde?
Tack för dig själv.
Spår av en queer kyrka blev den här rubriken som vi fastnade för. Och hur var det den ursprungliga rubriken var som du förstod? Hur queer är kyrkan?
Ja.
Och jag tänkte, jag är inte rätt person att besvara den här frågan om hur queer kyrkan är. Det är någon slags måttstock där. Jag tycker om själva frågan för att den är radikal och ganska utmanande. Står kyrkan verkligen upp för det som är queert? Alltså det ligger ju implicit i den frågan. Och det kommer att finnas med som en underliggande tråd, kan man säga, i det jag kommer tala om idag. Men jag tänkte att upplägget blir ungefär så här. Att först ska vi börja lite grann med det där med queert. Vad är det för någonting? Och så ska jag ge lite teologiska kommentarer kring det. Och sen så ska vi göra en textanalys av en viss text som jag ska titta på. Hur man kan göra befintliga texter och tolka dem med de här queera perspektiven. Och då får man ju börja i frågan om vad queer då står för, vad det är. Och jag har en bok som jag använder i en kurs som vi har på EHS som heter Queer teologi, och den redaktören på den boken heter Gerhard Löfgren. Och han skriver sin introduktion till den här antologin då, som har ett 20-tal artiklar. Om att just det här begreppet queer, det är lite svårt att fånga in, men det har ju rent historiskt stått för någon, det har använts som ett skällsord. Beskrivning av någonting som inte passar in, som form av någonting främmande, bisarrt, sjukt eller abnormt. Så har liksom begreppet används kulturellt. Och så skriver han hemsa till en antolog som heter Didier Erivon. Queer is the insult thrown at gay and married lesbian women, gay men and lesbian women, the sign of their social and psychological vulnerability. Alltså den sårbarheten och en oförskämdhet, eller vad ska man säga, en insult, förolämpning, som man har då använt det här begreppet som. Det kommer inte jag gå in den historiska liksom delen. Det finns väldigt mycket att säga om det. Jag kommer inte prata så mycket om det. Utan vad jag kommer göra är att du använder en queer förståelse av teologin, av den kristna traditionen på ett omfamnande, öppnande sätt. Hur gör vi det kreativt? Hur använder vi våra queera förmågor till att nytolka och omtolka teologin? Så min förståelse idag kommer vara en annan slags definition som handlar om gränsöverskridande och töjbarhet i förhållande till normer och dogmer och institutioner. Och med det menar jag inte att queer är någonting som vi kan göra vad som helst med bekännelsen, med texterna, med bibeltexterna eller med traditionen. Men det finns en slags resor, kan man säga, att i förhållande till identitet, till historia, till språk, text, samtid, politik inte minst, så rör sig vår förståelse av hur vi identifierar teologin. Det är ju inte något statiskt som är liksom bestämt en gång år 325 liksom, och mötet i Nicea och sen är det bara fine med det liksom. Utan det är ju någonting som hela tiden pågår och omformas i den här teologin. Så det är så vi ska tänka på det här begreppet idag. Och jag gjorde, man talar ibland om inom de filosofiska och teologiska vetenskaperna, så talar man om hermeneutisk cirkel, som betyder att tolkning är en slags process som hela tiden pågår med en mängd olika mekanismer som rör sig i den här tolkningskroppen, kan man säga. Så det är de kritiska utgångspunkterna. Kritik är då inte någonting som är alltid negativt, utan kritik handlar om en inställning till någonting som handlar om att vara analytisk, alltså inte negativ utan konstruktiv. Så kritiken är ett sätt att förhålla sig till text och tradition och erfarenheter och försöka analysera det. Och då i de här processerna som pågår så kan man börja med vad som helst i den här cirkeln här. Vi kan börja med erfarenheterna. Att vi kommer ju in i ett sammanhang med våra individuella erfarenheter, med erfarenheter som vi har i, som kultur, med i samhället så att säga. Det kan vara erfarenheter av historien, och de kan vara både sinnliga, historiska, sociala erfarenheter. Det är en väldigt viktig aspekt i tolkningen. Traditionerna, det är ju det som vi har då med oss, och det är inte mycket av våra begrepp rör sig ju i, har sin mylla, sina rötter i en tradition som härstammar från någonting. Om vi talar om ett konstig metafor som Kristi två naturer, så är ju det ett bildspråk som inte bara kommer till liksom hux flux, utan det är ju framsprunget så att säga, i en tradition där man har uttolkat texter och erfarenheter och skapat det till det som identifieras som kristen teologi till skydd från andra. Så de traditionerna är ju, kan ju ibland framhållas som något, en auktoritet i sig själva. Att traditionen är, vi ska vara lojala med vår tradition. Vi kan inte ändra på tolkning och förståelse hur som helst, utan vi står liksom i flöde av en tradition som vi ska då förvalta. Och det går jag ju med om, så är det ju. Men samtidigt så är ju traditionen inte heller någonting stillastående, utan vi behöver ju, liksom historien inte heller är stillastående, utan det händer ju saker hela tiden som vi då får förhålla oss till. Och som teolog så är det ju en dödssynd, tycker jag, att inte omforma språk och sin identitet i förhållande till den samtid vi står i. Så tradition är både någonting trögrörligt och konservativt, och samtidigt är det någonting som förändras, men kanske i en slags mer trögrörlig sätt än vad erfarenheten är. Berättelserna, det kan ju vara till exempel bibeltexten, alltså den texttraditionen vi har. Det kan vara psalmerna i vår psalmbok. Det är en del av en tradering av berättelsen, den sjungna teologin som Luther talar om. Och hur vi i en slags rituell återupprepning återkommer till vissa berättelser återigen och återigen i vårt kyrkoår som vi har. Så är det, nu går vi snart in i advent, nu är det domsöndag också, nu på söndag, det är domsöndag, så kommer advent, så kommer jul, och vi har det, så vi känner igen berättelserna, samma berättelser läses om och igen, och vi går in i det här skeendet. Så själva texterna blir också sin tradering och en sinnlig erfarenhet också av texten är. Och kroppen som politisk, Aristoteles talar om människan som en homo politicus, alltså att vi är med politiska varelser. Och med det menar inte att vi är liksom socialdemokrater eller vi är centerpartister och så vidare, utan vi är politiska, alltså handlande kroppar som förhåller oss. Vi har liksom åsikter, vi deltar i kommunion, alltså i samhället, i det gemensamma. Och där blir kroppen politisk i och med att vi deltar. Men det är också så som Simone de Beauvoir skriver i det andra könet, så skriver hon att vi blir också konstruerade som kroppar och som politiska. Vi kan bli definierade utifrån av något på grund av att vi har en viss hudfärg eller vi har ett funktionshinder eller vi ser ut så, blir man liksom kategoriserad politiskt. Och den typen av diskussioner gissar jag att ni har haft rätt mycket här och ventilerat. Så kroppen som politisk är både individens förhållande till det politiska, till kommunen, men också hur kroppen blir identifierad utifrån en politisk förståelse eller kulturell förståelse av vilka eller vem jag är, vilka vi är. Så där kan jag snurra på då de här olika bitarna här som blir en slags kritiska utgångspunkter. Det är grunden för all form av kritik, men också naturligtvis då i det som vi ska titta på nu med det skede, alltså vad vi kan göra med det skede som en utmaning och som en verktyg. Och då tänker ju jag så här att teologin har ju alltid varit sker. Det är ju inte någonting man hittade på liksom 1982, utan det är ett förhållningssätt som kyrkan alltid har haft. Och jag vill implicera judendomen där också, som ju i hög grad jobbar med tolkning av text. En rabbin som har 10 olika tolkningar av en text i en usel rabbin, det säger man ju som judan, men man måste ha ett flöde av mängd olika tolkningar av tradition och av text. Och det där är att bära en slags skerhet i förhållande till vem man är som identitet och som kyrka. Så ett exempel på det är till exempel jungfrun och gudaföderskan. Maria är ju superskev, alltså, och otroligt radikal. I den sekulära feminismen så kommer ju kritiken att handla om att den kristna teologin är förnekar kvinnligheten och den kvinnliga kroppen för att man skulle vara avsexualiserad därför att man hyllar vår jungfru. Men man kan, och det kan vara berättigad kritik, jag ska inte förneka det, men samtidigt så finns det i den här bilden av Gud som låter sig födas genom jungfrun en oerhörd radikalitet som är ju faktiskt i det sammanhang det uppstår, så är ju synen på kvinnans kropp är ju inte att det är kvinnan som befruktar, alltså som hon är som ett kärl. Jag tror Aristoteles kommenterade det där. Hon är som ett kärl som förvarar barnet inom sig, ungefär som man tänker sig en lerkruka som går omkring med lite grejer inuti liksom, och så går kvinnan med barnet inom sig, och så hon är inte mycket annat än en vandrande lerkruka. Och men i det kristna teologin då, så är ju föds ett barn utan en mans medverkan. Vilket är ju en teologi som går rakt in i vår samtidsdiskussion om surrogatmödraskap, om IVF-behandlingar, om hur vi dessa mirakel av hur liv kommer till. Den bilden kan lika gärna tolkas som en extremt radikal position och en skevhet i den här paradoxen av att jungfrun föder ett barn. Gudaföderskan är ju Theotokos i den ortodoxa traditionen hyllas ju enormt. Man ser henne, det här är en ortodox ikon, man ser den ofta här avbildad som hon är gudaföderskan, siaren, det är därför hon håller händerna upp så, hon siar liksom om framtiden. Och har barnen som är nästan som en vuxen man, en ung tonåring kan man säga, som finns inuti hennes kropp. Liksom. Så att de är ett, vilket också är en radikalitet och en skevhet i det, att Gud, den högste skaparen, blir den minsta och behöver gå genom spermien för att bli återskapas som en människa. Hela den rörelsen är ju egentligen en fantastisk teologisk och politisk kritik, så att säga, av det mänskliga förnuftet. För det kan man ju inte förstå. Om man skulle försöka tolka det logiskt eller förnuftsmässigt, så skulle man ju lätt bli utskrattad. Och det har ju kristna teologer också blivit historiskt förlöjligare, så att säga, för att de tror på en massa troll och så vidare. Men det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om paradoxerna i att vi inte kan begripa mysteriet, så att skevheten töjer det där i och utmanar liksom vår egen människans förnuft, eller tilltro till sitt eget förnuft, som vi människor alltid frestas att upphöja oss själva liksom över alla andra av oss, för att vi är så förnuftiga och vi är högst i pyramiden och vi är mest värdefulla av alla. Men de här typen av paradoxer visar liksom på en annan väg. Det finns en sån här parallell verklighet som pågår hela tiden, som vi inte kan förstå och som man bara får tro på eller inte, så att säga. Så där också den här metaforen då, Gud som blir människa ur en människa, och Gud av Gud, som det står i trosbekännelsen. En Gud som dör, också det tycker jag är en queer teologi som ju rymmer en paradox av att den som är skapare av allt och den yttersta existensen tömmer sig helt i döden, så att säga, blir ner i tomheten. Den paradoxen där, det är spännbilden, är också en töjbarhet i det som inte kan förstås och som vi då bekänna, som hela liksom den kristna kyrkan och kristna teologin vilar på, de här fundamentet av inkarnation och Gud som då. Ja.
Så då har vi de treenigheter då, som på något sätt är något för Gud och anden.
Om jag frågar sig det?
Nej, men känns som det är att en Gud som dör, han är ju egentligen, är Jesus en Gud då?
Ja. Det sa man ju där, 325. Ja, så i bekännelsen så säger man att Gud och Gud och ljus och ljus och sann Gud som steg ner i dödsriket och på tredje dagen uppstod. Att det finns den berättelsen i den rörelsen, så att säga, går ner i förstås ut, eller upp, eller man får säga ut. Det är ju frågan om riktningen, men så tänker man att det ska vara. Hela treenighetssymbolen blir också rymmer i sig en slags rörelse av vem som är överst och underst, och att det finns en förhållande mellan tre parter är ju också en slags spridning av, även om Gud är en, så finns det tre hypostaser, alltså det finns det tre föreställningar om en Gud, eller Gud framträder i tre olika förståelser som skapar och så och andra. Och sen samtidigt är det en. Och det är ju inte en matematik som funkar riktigt förnuftsmässigt så.
Man behöver inte fundera så mycket på det egentligen, om man tror att man tror det gudomliga, om man förvärver Gud längre utan att förstå det.
Ja, precis. Och, men samtidigt kan jag tycka att det är fantastiskt att fundera över de där paradoxala bilderna. Vad är det där? Varför har vi behov av de där paradoxerna? Och jag tror att det handlar om att de utmanar oss att inte bli fundamentalister och tro på bokstaven som den står. Utan paradoxerna är ju till för att öppna upp för mysteriet. Och den mystika traditionen har ju jobbat mycket med de paradox, eller det är att om man inte, man kan säga att Gud inte är, men inte vad Gud är, och så, så håller man på liksom med språket. Och det är därför att språket också i sig är begränsat. Det finns inga begrepp som vi kan klistra på. Det är gudom och jag som ska Gud underordnas de begreppen. Så fort vi säger att Gud är skapare, så måste vi genast ta tillbaka det. För att vi kan inte bara säga att Gud är skapare, för då skulle vi säga att Gud är underordnad vårt språk av hur vi beskriver hur Gud är. Men Gud är ju skapare, men samtidigt inte bara skapare. Och så där får man liksom tänja på de där begreppen. Och jag tycker de här, den, det sättet som den kristna teologin, också den judiska och muslimska traditionerna, hur man jobbar med texttolkningar, tycker det är så värdefullt i vår tid när vi har tappat, förlorat väldigt mycket av förståelsen av religion som kritik. Och då menar jag att hela upplysningsprojektet har ju varit ett sätt att sekularisera kyrkan från sin egen teologi. Alltså man har monterat ner genom att olika upplysningsfilosofer från slutet av 1600-talet och sen framåt har liksom utmanat den kristna teologin framförallt och sagt att det här stämmer ju inte rationellt. Det finns inga evidens, det finns inga bevis på att det här var ett rum. Jesus sa, man kan säga att någon går på vattnet, det där är liksom bara ett depå. Det är fokus pokus. Och sen har liksom kyrkan då och teologin gått i de där fällorna och försökt respondera på samma karta istället för att ta tillvara på den där mystika riktlinjer som har gått från kyrkans urtid genom medeltiden. Det finns naturligtvis än idag, men i de här mystika traditionerna så har det odlats den här queerheten. Det har inte framförallt varit kyrkoinstitutionerna som har stått för den, utan det har varit subkulturer inom kyrkan eller teologin som har just arbetat med språket och med paradoxerna och uttolkningarna och poesin inom teologin och sånt. En gud som låter sig konsumeras, det är också rätt queer kan man säga. Och då tänker jag på nattvarden. Det beror på vad man har för nattvarsyn, men om man har en luthersk nattvarsyn eller en romersk katolsk nattvarsyn, så tänker man sig att brödet och vinet förvandlas. Så det är mer en åminneshögtid, men det där är ju liksom en syn på vad man har för uppfattning om sakramenten också. Men själva idén, oavsett nattvarsyn, så är det ju rätt intressant att man också använder den sinnliga kroppsligheten, Gud som inkarnerar, som förkroppsligar och äter den här kroppen. Det är också en töjbarhet i förnuftskategorin, ett mysterium. Och olika former av då mirakel och förvandlingar som man kan peka på. Så jag tycker den kristna teologin har en enorm potential att vara kritisera en modern världsuppfattning och olika vetenskapsideal och en materiell livsåskådning. Jag menar då inte med den sista punkten att teologin inte ska vara vetenskaplig, utan teologin ska ju också arbeta efter vetenskapliga liksom, principer och kan ju inte hålla sig med en världsuppfattning som går helt stick i stäv med naturvetenskapen. Jag tror inte till exempel det att det är särskilt konstigt.